Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Idrottsgalan presenterar Snett, inåt, bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson.
Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt där han flyger fram.
Frölander kommer att vinna OS-guldet. Han har 3 meter kvar. Frölander, målgång. Yes! Där sitter det!
Måste fram på nätet bara Frölander på en gång. Det är för farligt, alldeles för farligt.
Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för ömsom haggig, medioker och fruktansvärd.
Ett resultat i damallsvenskan i fotboll, en hängmatch, det är summan åt 1.
Där har Emil tagit en klunk av det nybyggda kaffet och vi ska sammanfatta ett år eftersom det är snart slutet på 2019 och det är Nalkas årskrönika. Då har vi vänt på 19. Och då får man vadå?
61,
va? Nej! Ja, det beror på hur man gör det i och för sig. Så det är också rätt. Men 91 är ett annat rätt.
Ja, det är det ju.
Ja. Och vi ska göra en årskrönika och du ser över det här härliga sportåret 1991. Vad har vi för, varför har vi valt detta året för det första?
Jag vet faktiskt inte. Vi gillar ju tidigt 90-tal.
Ja, det är vi ofta.
Vi gjorde ju nyss researchen på 92 eftersom vi gjorde ett program om EM i Sverige 92 och det var ungefär samma skit som hände 91, så att vi får väl återanvända lite av det.
Slipper vi jobba så himla mycket.
Ja, just det. Så det är mycket Bruno Vincell nu då.
Får vi med honom från början helt enkelt. Här.
Bruno Vincells tidiga 90-tal. Ja. En specialpodd.
Okay. Det är vår andra årskrönika. Vi har gjort en årskrönika innan ju. Då var det 97.
Ja.
Så att på så vis är vi ju, nu är det en helt annan sida av 90-talet ju.
Ja, en helt annan tid i världshistorien ändå faktiskt.
Ja, och en annan kultur.
Ja.
Men det börjar ju åt helvete. Det är ju mardrömsstart.
Ja, på vilket sätt?
Inga gränser går ju bort ju.
Ja.
Första januari,
liksom
nyårs. Jävla sätt att sjunga in året.
Verkligen.
Ja, ska vi, Inga Gensel har vi tagit upp några gånger i den här, en fin fridottare. Ska vi säga någonting om Inga?
Det finns ett släktskap med Peter Gensel.
Ja, och därmed
och
också
Bo Gensel.
Just det, TV-chefen.
Långt tillbaka då, ganska trassligt släktträd som vi kanske inte ska ge oss in i. Men fridottare. Tjej för länge sedan har väl slagit både svenska rekord och världsrekord och framförallt revyartist.
Ett brons ju i OS-sammanhang.
Inga.
Inga.
Ja.
Man tror ju att hon, har hon inga OS-guld?
Ah.
Ja, så har hon ett då.
Just det.
Ja, inget guld men ett.
Vad var det för distans då?
800 meter i Amsterdam.
Ja, just det. 1920 eller?
28.
28, ja. Blir det.
Bra sport då det också.
Eller Paris kanske. Tokyo. Jag tycker att det är fint att gå bort på nyårsdagen faktiskt.
Mm.
Tycker alla borde gå bort på nyårsdagen. Ja.
Varför då?
När man väl ska gå bort.
Mm.
Nej, men stänger året och sen så får det vara bra. Ingen mening att börja tafsa på det nya.
Man orkar hela förra året, så kan man säga det. Mm.
Men du ska inte fastna i den här, men det ligger väl något i det att du har också släkt och vänner som kommer på julen och du sista chansen att se och ta farväl.
Ja,
mormor gjorde det exempelvis. Det var ju liksom, så fort vi klev ut genom dagen så tänkte vi att vi kliver nog fan aldrig in här igen.
Nej.
Och mycket riktigt då.
Det kan ju också vara så att det är droppen. Att man kanske hade kunnat hänga i till midsommar om det inte hade varit för den där jävla julhelgen. Man ska behöva se alla dessa tre.
Ja, du tänker så.
Ja, just det. Ska vi börja liksom i nyhetsändan sådär? Ja, vad är det, bara så man vet vad det är som händer. Ja, okej, Inga då, hon har ju lämnat oss alldeles för tidigt.
Ja, men precis som Erik Nive ofta är noga med att poängtera att det går ofta ihop samhället
och
geopolitiska.
15 januari så...
Men det är geopolitiska, eller? Mm. Kommer vi vara så mycket?
Ja, det vet man aldrig.
Nej.
Jag ska bara ta reda på vad det geopolitiska betyder.
Ja, jag tänkte också fan är det.
Men 15 januari så inleds Kuwaitkriget, bryter ut brukar man säga om krig, va? Kan inte du bara kort, Christian, redogöra för det man behöver veta om Kuwaitkriget? Ja, snabbt bara.
Att det var en jävla grej. Men det var väl så här att Irak ville ha oljan och USA ville ha oljan.
Ja, det var så enkelt, ja.
Ja, jag tror det.
Man kommer ihåg tre namn från det här kriget.
Jaha.
George W. Bush. Mm. George Bush hette han kanske bara, eller? Det var ju pappa Bush.
Ja, just det. Ja. Det var det.
Som också heter George.
Ja.
Ja, skitsamma. Ja. Man kommer ihåg tre namn. George Bush. Mm. Saddam Hussein.
Kommer ihåg.
Sen kommer jag också ihåg namnet på den här generalen. Mm. Som ledde den amerikanska invasionen. Norman Schwarzkopf.
Okej, tysk ättling kanske.
Mm. Överlag var det ett jävligt bra rapportår. Ja. 1991 så såg man både Rapport och Aktuellt varje kväll.
Var det bara 8 dagar också?
Ja, förmodligen.
Ja, de går ju hand i hand.
Exakt.
Ja. Han tog ut mycket övertid 1991. Erik. Han kompar ju fortfarande.
Så lite, alltså.
Han sitter och röker. Känslan är att han röker mycket. Mer på det geopolitiska området.
Det är den här kraschen ju i Gottröra.
Ja, ja.
Miraklet i Gottröra kallas det ju.
Ja.
Här är han, piloten som räddade livet på 129 personer när han lyckades nödlanda SAS-planet vid Arlanda i morse. Trots att planet gick i tre delar omkom ingen. Två personer har fått allvarliga skador.
Under tumultartade former togs dagens hjältar, kapten Stefan Rasmussen och två av hans besättningsmän emot på SAS huvudkontor i eftermiddag. Besättningen visade inte ett spår av chock eller nervositet efter morgonens nödlandning där de räddade livet på alla ombord.
Där har vi väl sportkopplingar väl?
Ja, det är någon handbollsspelare som är.
Exakt.
Vem är det då?
För nästa år ska de köra det på SM-veckan, att man ska... ett stort jävla plan på något åker utanför Halmstad.
Vad kul. Mm. 2020 är det SM-veckan, ja. Och då testar man den sporten, ja. Thomas Svensson är det väl, tror jag, som överlever den här målvakten, alltså.
Ja, målet.
Ja, han är på gott röra.
Japp.
Jävligt spektakulärt, alltså han. Det är väl norsk pilot, va? Rasmus, det var engelska. Mm. Rasmus?
Ja, det är dans.
Ja. Och vad sa jag?
Tar det på finska. Ja, Rasmus.
Det är så jävla fint när han berättar om hur det går till, för han har ju två stora fält och han kan landa på liksom. Och så bara, men det ligger stenar också på åkern så här. Och så här, jag får ner och sakta ner farten på trädtopparna ju.
Därför får jag så den mindre marken fram. Det jag var mest bange för, det var att flyva in i någon av de där sten ni har på marken här. Alltså fjället.
Och så bara gör han det liksom, så att han landar på den och sen så... Ingen dör, men en försvinner ju, Beiron Johansson. De bara, fan, det är en är borta, så vad är han någonstans? Då är det Beiron Johansson, då han har bråttom till ett möte i Polen då. Så han har gått ner först och rotat fram sin
attachéväska.
Med sitt bagage och en hästsadel, för han är på född och hästar. Tatt en sadel, tatt en taxi tillbaka till Arlanda, nytt flyg till Polen ju.
Ja, helt otroligt. Det skulle kunna vara Christian Albinsson som måste få något jävla symposium med Halmstad.
Möjligen.
Ja. Det är helt otroligt, alltså.
Ja, fantastiskt. Vilken jävla sinnesnärvaro. Eller så var det han saknade helt och hållet.
Ja. Ja. Fan är Beiron då?
Beiron.
Fan, man skulle vilja göra ett reportage om Beiron idag.
Men alltså, visst var det så att den här norsken, dansken,
Rasmussen.
Mm. Att det blev diskussion kring det här hjältemodet och sådär. Det är inte helt, alla är inte överens om hur det gick till och sådär. Okay. Ja, jag tror att det var någon som fick fullständigt panik där och någon som ändå försökte ta åt sig lite äran och sådär.
Okay.
Jag tror att det är en liten dispyt där.
Okay.
I cockpit. Kring vad som egentligen hände och vem som gjorde vad.
Okay, lite sån Strogge Engstrand.
Nej, precis. Ena piloten hade insett när det var problem med planet. Och den andra gick på toa. Så låste han dörren. Jag ska landa det här planet ensam nu. Ta åt mig alla. Ja, men det minns alltså gott. Det var oerhört dramatiskt. Vi har inte haft så många flyg kanske i Sverige på det viset.
Fult också, för SAS-Janne är ju där såklart ganska tidigt. För de filmar ju det här planet hela tiden såklart. De ligger ju med en kamera där nästan hela tiden. Då skickar han ju två målare som målar över så att man inte ska se att det är SAS-plan. För att det inte ska vara så dåligt. Det finns bilder på det liksom. När de, alltså, du vet, polisen kommer dit. De andra som kommer, det är målarna. Målar över SAS liksom.
Jan Karlsson tänker på det.
Ja, ringer upp direkt.
Målar väl till och med före räddningspersonalen.
Ja, just det.
Med målar.
Så Bejeren tar sin ur handbagaget där, så möter han målarna. Så.
Men det är lika mycket sinnesnärvaro av SAS-Janne då ju.
Ja, det är många som är väldigt hög närvaro här ju.
Ja.
Jag har faktiskt sett en flygkrasch, slår det mig nu.
Vattenfestivalen eller?
Utanför Varberg, så här. Så flög ett plan och kraschade. Så pappa fick springa dit, kom ihåg. Så fick jag och mamma och...
Och måla?
Och målade det, ja.
Fan, är målare.
Ja, men vi har ju ett flygfält i Varberg, så jag antar att jag skulle dit och så kraschade det. Då dog nog fan båda dem, tror jag.
Det finns ju faktiskt ett avsnitt här, om man får vara lite, ja, kanske gå över gränsen här. Svenska idrottsmän som har varit med i flygkrascher.
Ja, men det är väl inom gräns.
Var det inte så att Hasse Alsér, den gamle bordtennisspelaren.
Fan, det känns som att du har en grej på Hasse Alsér varje gång.
Ser du med en förbundskapten. Omkom i flygkraschen ute i Bromma i Kälvesta.
Han dog?
Ja, han dog. Ett plan som kraschar i ett villaområde och mirakulöst nog så klarar sig alla på marken, så att säga. Men alla i flygplanet förolyckas. Bland annat Hasse Alsér.
Just det.
Oj, okej.
För det är det också, när det måste väl vara ungefär de här åren där vi JAS-planen kraschar. Både i Linköping men sen också under Vattenfestivalen.
Det.
Hade det planet åkt ner mitt bland folk på Vattenfestivalen, vilket var ganska nära, då hade det ju gått riktigt åt helvete.
Ja. Mm. Var det 93 eller?
Jag kan fan inte ihåg. Men jag vet att han heter Lars Rådstam. Kan det heta så? Någon sån där. Det var ju samma pilot både i Linköping på flygfältet och under Vattenfestivalen. Han sköt ju ut sig med en sån här... Ja,
man,
ja, två gånger då.
Fegis.
Ja.
Jag tror att Kälvesta var i slutet på 70-talet.
Mm.
Och Gottröra var väl då 91.
Ja, just det. Det där.
Ja.
Ja. Gottröra. Vi har kommit en liten bit ändå in i nyhetsåret.
Ja. Jag tappade. Ska vi gå över till sporten eller?
Ja. Nej, men jag tycker det var kul.
Vi kan bara nämna att Lasermannen skriver på sitt sikte 91 också, börja skjuta folk.
John Steinman, nej vet han.
Av Sonius eller?
Ja, jo, men han hette ju inte det från början.
Ah, han bytte namn.
Wolfgang Saug.
Han hade ju flera namn, tror jag. Jävla läskig typ, hur som helst.
Ja, det kan man ju skriva under på.
Det är ju bra filmår faktiskt.
Ja.
Lammen tystnar.
Mycket bra film, ja.
Kommer ju ta mycket priser på Oscarsgalan.
Jo, de är ju gott röra också.
Annan bra film som det går lite sämre för på Oscarsgalan då, det är ju Prince of Thieves.
Kevin Costner.
Kevin Costner.
Robin Hood. Men,
och med Morgan Freeman och med Christian Slater också.
Ja, just det. Och Everything I Do It For You var ju ledmotivet.
Kommer alltså samma år, ja.
Ah! Det är en av världens bästa låtar.
Det är inte så eftersom det är ledmotivet.
Nej, men vad fan. Hur kan den inte få att det inte regnar Oscars över den? Mm. Look into my eyes. Den har man ju dansat en del tryckare till, får man ju säga.
Jo, tack.
Och det ska inte bli så grafiska, men kanske, men där händerna på något sätt har rört sig nedåt av gravitation och
känslan. Och begär också. Alltså.
Ja, precis.
Alltså, redan 91 då, så var du på
att... Nej, det kanske är att man har... Nej, det var ju 8 år kanske. Inte väldigt tidigt.
Fan, vad sjukt.
Men den låten har... Det speglar att den låten har hållit sig. Skulle man gå på den här natten, heter det, där diskot som ungdomarna går på här i Stockholm, Färgfabriken, uh-huh, där det bara är såna här gamla ballader, då kommer den här spelas.
På tal om det där, att liksom var liksom innan könsmognaden, så att säga, man kan se om vi behåller detta. Kanske klipps bort då, men jag kommer, det kom så här, en polare hade, han hade en engelsk släkting på något sätt som kom dit, så var lite äldre då, till vårt mellanstadieskola. Vi kanske var 8-9 och sånt där, och han var väl kanske 14-15, han var lite äldre liksom. Så kom han kallade så här, det blev lite bråk med honom, så kallade han en annan kille för wanker då. Det var ju, det är något man säger i England. Så. Och jag bara så här, är det bra eller dåligt detta?
Ja, just det, för det skulle ju mycket väl kunna vara jättebra.
Man drömde ju om att kunna genomföra en vad heter det då?
Ja, men
onani helt enkelt. Ja. Vad fan är det?
Ett fullskaligt journalistiskt
Verk.
Du brukar prata om libido väl?
Får han beröm nu? Eller ja. Det låter ju på hans toner då som att det är negativt.
Men... Ja. Finns det någon igenkänning, nu ska vi inte fastna i Bryan Adams här, men finns det någon igenkänning i att den här låten är ganska lång? Har vi 5-6 minuter? Ja. Sådär. Ja. Och när man kommer in på minut 4 där, så är det precis som att det är ett sista plink, pianoplink. Och sen blir det tyst i en... till 2 sekunder där. Ja. Och att där var det, kunde uppstå viss tvekan ibland. Ja. Så att, aha, nu är det slut. Och var det någon som verkligen inte ville dansa mer, så fanns det ett gyllene tillfälle att pipa iväg där.
Ja.
Så fast, där var man liksom beredd att men det kommer med. Och så är det ytterligare 2 minuter.
Ja, får man den 2 minuter.
Men, kan det... bjuda på den tystnaden sen. Kom här.
Och här är det slut, tänker man.
Nu sticker jag över.
Nej. Ja. Här börjar den igen. Ah, fan, jag får gåse över
det här. Ja, jag också. Men man kan också minnas de stunderna när... Man kan också minnas stunderna när... Jävla mysigt där, och man säger... Ah, det blir 2 minuter till.
Ja, de har jag inte lika många minnen.
Det kan vara ett konstruerat minne också. Det har aldrig hänt att man har fått stå kvar där.
Nej. Terminator 2 kommer också.
Ja,
kom ihåg att jag såg den på tyska, med tysk dubbling då. Ich komme zurück. Hasta la vista, Fräulein. Jävligt bra. Ja. Funkade faktiskt på tyska.
Men det är också en grej som förenas faktiskt, tänker jag nu. Att vi hade, var relativt tidiga med parabol ändå.
Nej.
Nej?
Okej. Okay. Försök inte.
Ja, fan. Ja, men där var vi då. Pappa var väl... Det är klart han hade...
Ja, just det. Du får rätt. Ja, vi hade parabol. Ja. Vi fick inte in någon skit på den. För pappa vägrade att köpa själva abonnemanget. Så att han skulle fula upp. Han hade väl fått något om man riktade den upp höger lite. Så finns det. Men det var jävla grejen. Jag fick se baseball med en sån riktigt grinig grej. Det var det enda som vi
fick. Men du hade ju ändå RTL eller något sånt där då ju.
Ja, ja precis. Tyska kanaler som jag inte fattar något av. Då kanske det är så i Terminator 2 i och för sig.
Ja, jag menar det.
Just det, Sirius 893, något sånt. Det var inte någon satellit man skulle försöka leta upp.
Jo, exakt.
Vi testar lite sport också.
Ja, vi gör det.
Ja, men vad säger ni om, för ni gillar ju pingis båda två, vad säger ni om superpingisåret?
Ja, det är ett superpingisår. Alltså, Jürgen Persson slår JO i en helsvensk final då.
Exakt.
I VM.
3 raka set, tror jag. Sopa mattan, banan, golvet, bordet, takstolarna med JO Valme.
Men är det inte så här... att ett helt land är i sorg. Alla vill väl att JO ska vinna. Eller?
Nej,
jo.
Verkligen inte.
Inte jag.
Jag såg faktiskt matchen, inte hela, men ganska mycket faktiskt av matchen. Alltså jag fattar inte hur JO kan förlora den matchen. Jag skulle vilja prata, om vi träffar JO på idrottsskolan så ska vi fråga honom det, för att jag fattar inte vad det är som går fel. Han spelar ut Jürgen Persson flera bollar. Och verkar vara så, han är otroligt bra form vid OS året efter och sådär. Men jag fattar faktiskt inte.
Man kan förlora 3 raka set om man spelar ut.
Nej, det är något som är lurt här alltså. Det är något
han
som är
lurt. Sig med det.
Ja, en konspiration.
Det är en läggmatch.
Ja, något är det.
Ja. Jürgen är så himla god här, tycker jag. Han har så stort, vitt, så här burrigt hår. Påminner om en gammal kompis med, som heter Johan Truedsson. Han har också så här stort, vitt, lockigt hår.
JO har ju pottfrisyr. Alltså en typisk pottfrisyr. Och sen så har ju Jörgen frisyr.
Så skriker han jäkligt ärligt när matchbollen går in så här, nästan för svensk. Det är liksom inget vrål eller
en ganska var, kort skrik.
Ja! Ja!
Ja! Mina damer, mina herrar, vi har fått en ny världsmästare.
Sen spelar han också en sån här guldlänk. Sådär, men förmodligen så har han sin en sån liten födelsebricka då, kanske i den där.
Ja, det står Jörgen på.
Men dubbeln vinner vi också.
Ja, högerhänte Peter Karlsson med vänsterhänte Thomas von Scheele slår Wang Tao och Li Lin. Tror jag att det står 18-18 i skiljesätt. Så det är ju en jävla rysare där.
Ja, riktig rysare. Sen är det från Kedja gör några bra servar där. Och så servar de hem
det
där.
Ja, jag har också sett bilder på det. Och det är, vi kan lägga upp det på Instagram. Kanske sport, svensk sporthistorias sämst synkroniserade segerkram. Peter Karlsson bara sträcker armarna i luften. Och så kommer Thomas von Scheele fram och ska krama honom. Och gör det och försöker liksom komma runt på något vis, men får liksom inte grepp då. Och Peter Karlsson fortsätter bara stå med armarna i luften.
Mitt i målgesten.
Och då får själv hänga med. Alltså. Ska vi stå så här nu då? Ja.
Men finns det inte...
Och enda anledningen till att man köper det där så här, ja men de har vunnit VM-guld så här. Och så hade det varit något annat sammanhang så hade man blivit förbannad. Så, här. Men kan så där man, får det inte gå till.
Man kan väl också i den modellen tänka sig att den som står och omfamnar kan lyfta upp den andra och att det blir nästan lite Jesus.
Det kan ju inte, det tror jag får ske det alldeles
nej,
för lite.
Just i det här fallet så
blir det pingispelare vi pratar om här. Ja.
De vinner lag också. Ja. 91. Så de vinner allt. Klubb och stubb. Och jag tror att det inleds på Valborgs mässoafton. Tycker jag höjer det hela ett snäpp så.
Att,
alla sportguld som tas
på en
i och kring Valborgs mässoafton har en liten extra karaktär i sig. If you give this man a ride.
Det där betyder att vi befinner oss i motorblocket. Motorblocket är ju en frågesport där man varje vecka har möjligheten att vinna en slips ur Lars Gunnar Björklunds slipssamling. Och för att göra det så behöver man svara rätt på en fråga. Och det har du förberett idag, Marcus, den frågan.
Som jag har förberett alltså. Mm. 1991, ett stort år för svensk ishockey och för Mats Sundin. Såklart. Och denna veckan undrar vi vad han svarar på en intervju i Aftonbladet när han ställs inför 15 frågor och frågan är då, en av frågorna är då vem han skulle ta med sig till en öde ö. Vad svarar Mats Sundin på den frågan?
Vem vill Mats Sundin ta med sig till en öde ö? Mm.
Eller vem ville Mats Sundin ta med sig till en öde ö 1991?
Ja, han kanske har bytt, ja just det. Ja, spännande. Lycka till då. Och vet du svaret så ni som lyssnar då skriver ni det under våra avsnittsbilder på Twitter eller Instagram eller Facebook, det vet jag inte sett bakåt. Eller också så mejlar ni till Martin på huvudkontoret. Då är det ju podcast@idrottsgalan.se.
Lycka till, god jul, gott nytt år, ha det bra, vi hörs, hej.
Hej. Prispallen. Prispallen är ju en app där man får presenterat för sig alla de svenska medaljer som är tagna i internationella mästerskap. Hittills i år så har de samlade svennarna tagit 186 medaljer. Och vi väljer ut den varje vecka, så kallar vi det för veckans mästare. Och den här veckan har jag valt, och jag gjorde det lite med anledning av 91. För jag tycker att det finns lite, det klingar lite 91 över det här namnet. Och det är alltså Melanie Staaf.
Okej.
Okay. Mm. VM-guld i wakeboard. Hon är ju västeråsare och har tagit ett VM-guld i wakeboard. Det avgjordes ju i Mexiko.
Såklart.
Det inga problem att jag uttalar det på det sättet. Har du inget?
Nej, det förstår för dig.
Ja. Mexiko alltså. Cable Park hade 5 landslagsåkare med där och kom alltså hem med då 4 medaljer, varav 2 guld. I Mexiko alltså, där wakeboard VM avgjordes alltså.
Just det. Vem vann i den här gummiringen som man kan åka i efter en båt? Var det svenskt på
eller om det var en mexikan kanske på den som tog hem. Jag vågar inte. Även Hugo Randov vann guld.
Okej. Okay. Ja. Det känns ju också väldigt 91 att åka wakeboard.
Så ja.
Det gjorde man nog sommaren 91 där. Så började det slå lite. Det var ju Sven Tumba, alltså, han gillade att åka vattenskidor.
Mm.
Han stred ju för golfen och för vattenskidåkning.
Ja, förutom hockey. Ja, just det, lite den tidens Ola Bränholm så.
Mm.
Ta strid för lite mindre sporter på det sättet. Min kompis hade ju en wakeboard och då tillhörande motorbåt då. Jag har aldrig kommit upp. Alltså, jag kommer liksom inte, jag klarar inte av det. Jag kommer inte upp. Så att det var en jävla tur att inte jag skickades till Mexico för då VM i wakeboard. Utan det är bättre att de skickade då Melanie Staaf som vi tog VM-guldar i. Open Ladies Futures Only, som det heter då.
Underbart!
Ja!
Grattis!
Stort grattis, tack!
Vet du vad som hände den 27 januari, Christian?
Idrottsgalan, galan,
ja. Yep. Vi tycker väldigt mycket om det, det är ju Globen som vanligt. Vilka ser du fram emot att träffa i år?
Det är ju alla häftiga idrottare är ju där. Så att det blir ju möten igen med ens idoler, typ Thomas Nordahl.
Ja.
Sarah Sjöström brukar ju alltid fråga hur det går med klorallergi.
Ja.
Och Malin Bajard kan man ju också fråga.
Mm.
Om förra gången snackade lite handboll med henne. och så vidare. Sen hoppas jag på att träffa landslaget i fotboll.
Ja, vad kul att vi vill träffa någon som liksom inte träffat innan då. Lite framåt rörelse.
Exakt, för de landslaget i fotboll har jag inte träffat där innan. Och de trollband mig i somras på ett väldigt tydligt sätt. Så de vill jag gärna skaka hand med och gratulera till framgångarna.
Mm, det vill jag också. Och så, även jag då vill stötta på lite gammalt, gött folk. Så där. Ska vi kunna träffa liksom, kanske Ragnar Skånåker när man känner honom? Så att man
kan... Kommer han känna igen oss då?
Ja, jag vet inte. Men man kommer förbi, du vet. Man behöver inte så bara presentera sig, utan nu kan man gå direkt på kanske liksom en
fråga. Ja, du är lite hyppig så här, för att när vi träffade Jan Boklöv så har vi suttit i 4 timmar tillsammans med, så känner han inte igen oss.
27 januari alltså i Globen. Och hur gör man då, Christian, om man vill ha biljett till Idrottsgalan, tror du? Hur hade du gjort?
Jag har tagit fram internet och googlat jag vill till Idrottsgalan den 27 januari nästa år.
Ja, så hade man gjort. Och sen så kan man då gå in på biljetter när man väl kommer in på idrottsgalan.se, eller så tar man genvägen då, alltså idrottsgalan.se/biljetter, då är det där direkt, va? Och så tar du kontakt med Nina på huvudkontoret, inte Martin på huvudkontoret som är vår vanliga bulvan där, utan Nina då kontaktar du.
Och det är väldigt kul att gå på Idrottsgalan och fascinerande. Och dels träffa de här idrottsprofilerna givetvis, men också att se vilken stor apparat det är och vilket proffsigt arrangemang och vilken häftig tv-sändning.
Ja, det är ju ett självspelande piano skulle man kunna säga, Idrottsgalan. Mäktigt att titta på. Perfekt ju om man är kanske då ett företag eller en entreprenör till exempel som vill ta med sina anställda eller något sånt där. Då är ju Idrottsgalan perfekt. Så att,
då kan man snacka entreprenörskap med ändå mig eller ännu bättre Ragnar Skånåker.
Ja, kan man göra. Så tips. Att, ses där då, förhoppningsvis.
Ja, bis später som man säger i Tyskland.
Tjus!
Hamboll.
Har det spelats också, och när vi bestämde 91 så tänkte jag efter...
Direkt på Europeiska förbundets bildande. Var det i Sala det också? På Sala-mötet.
Ja, det är som innebandy. Ja. Lockerud var förresten SM innebandy. Det bara måste slängas in. Du, deras 18 SM-guld.
Och vad heter de? Raketen eller någonting på damsidan, tror jag.
Asså.
Viss reservation.
Ja. Raketen? Nej, men det är ett Alvesta lag.
Jag vet inte fan.
Jag mötte Raketen i fotboll.
Ja, men det kanske är. Det är inte konstigt om Alvesta vinner, tycker jag. Man har inte vunnit något sen innan eller efter.
Handboll?
Ja, nej, för att då tänkte jag så här, jag har inga minnen från 91 väl. Och så ansökade mig själv lite igen och insåg att jag har ju mitt andra stora sportminne. Och det sammanfaller med VHS-inspelningar, för min pappa var ju framsynt och spelade in den här Sverige-Sovjet-matchen 90 i VM i Prag, som ni kommer ihåg, som vi har pratat om tidigare. Den fantastiska matchen där vi kör över, eller kör över gör vi inte, men vi vinner över omöjliga Sovjet. Och man kommer ihåg då Mats Olsson, målvakten med fulllindade händer med gasbinda, så Staffan med sin man, Wislander med sina högt uppdragna shorts, och Ola Lindgren, stolpe in.
Snart bara 2 minuter kvar av matchen. Stolpe in! Ola Lindgren, vilket mål! Det kommer att bli klassiskt i svensk handboll.
Som avgör finalen.
Just det.
Fantastiskt, man ser inte.
Det var då hans sista anfall, alltså spelar han bara försvar efter det, Ola Lindgren.
Ja, just det, i resten av karriären, tänker du. Ja, precis.
Inte bara försvar, det verkar inte som man har förstått det hela rätt. Han har varit på offensiven, men det har
kommer ihåg lite.
Jag studsar på gasbind här. Men länge sedan jag hörde någon säga det.
Man hade ju, Mats Olsson hade ju det, och när jag skulle spela handboll sen med min pappa på ovanvåningen
så kom du så helt gentejpad. Vad fan håller du på
med? Gasbind för
bara försöker fånga bollen.
Mamma jobbade på vårdcentral, så vi hade ju gasbind hemma. Och det blev ju som en förebild då.
Så utvisat. Det var som du spelade i sådana tumbantar.
Ja. Det var så man skulle göra. Jag kommer fortfarande göra den här skumgummi.
Man hade ju en period i livet, kan varit mellan 8 och 13 kanske, där man kunde känna avund för någon som hade brutit armen och sådär, och var lindad på, man ville någon gång gå på kryckor.
Ja, precis, så. Alltså, internaliserat Munchhauser komplex.
Så kan man ju beskriva det. Ja. Det var också att man ville ha att folk ska rita på ens arm.
Alltså, lite som så här välbevarade lögner som man fått leva med i sina liv, typ som jag så här. Ja, men kanske att tomten finns. Mm. Så var ju en lögn var ju så här. Varför kallas det slangen för slangen? Nej, det är för att han rör sig som en slangen i på linjen. Bara, aha, så köpte man det. Lite som skinn på såsen. Så man bara, okej, det är skinn på såsen. Så okej, aha, han rör sig så här. Det måste ju vara en
att han är brandman, menar du egentligen?
Måste vara att han har jobbat som brandman. Måste det vara ju.
Varför gör man om det på det sättet?
Ola Lindgren då, i alla fall. Det för mig in på 91. För att han blir proffs i Tyskland. Jag tror det är Duttenhof. Jag kommer inte ihåg Duttenhof. Om jag har
aldrig hört det.
Nej, men de var ju bra då på den tiden.
Jag tror också det är det.
Och i Halmstad då, i HK Drott som dominerar tillsammans med Rebels Lid. Den här tiden i handbollen så spelas det ju final. Man är 91. Man är ju jävligt bra helt enkelt. Och har en ordförande som är väldigt framsynt som heter Olle Hagström. Och vid den här tiden...
Alltså, det var bäst av fem då va?
Ja, ja precis. Ja,
jag ingen kvalserie. Jag faktiskt det. Jag tycker det var bra.
Så. Nu har man ju bäst av fem i handbollen också. Ja,
så att, saknar den då.
Ja, jo, det kan jag säga. Men han saknar den här tiden.
Och Marcus har gått och saknat det. Helt i onödan. Ja.
Välkommen in i värmen.
Ni vet väl att du spelade finalen i Skandinavien.
Så ja, men, exakt.
Man bytte ju det inför den dag så var det kört.
Mm. Bytte det inför förra säsongen.
Ja, fortsätt.
Ja, nej men och, då ska man ju veta att på den här tiden...
Hur var han med Hagström? Hur var han? På vilket sätt var han framsynt?
Jo, men det kommer
här. Du bara skrev... Handlar om hans framsynt?
Mina två sidor handlar om hans framsynt.
Okej, okay, vad bra.
Jag var på Skatteverket, civilt. Och vid den här tiden så Drott vann ju mot Barcelona. Vi pratade, alltså vi var en av... Vi säger, de var en av Europas bästa handbollslag vid den här tiden. Och Ola Lindgren försvinner då till proffsspel i Tyskland. Man måste värva in någon i samma nivå.
Får jag gissa?
Ja.
Magnus Andersson?
Ja, han är kommit då från Linköping. Alltså. Ja, han kom på 80-talet.
Åh oh, jävlar. Mm. Var han med 90? Det var han väl inte?
I finalen, jo. Absolut, han byttes in. Spelade ganska lite, gjorde inget mål. Ola Lindgren gjorde 3 mål, vet jag, på 3 skott. Magnus, han kom in för att man ville ha lite mer rörelse i anfallsspelet. Ska vi,
jag trodde han var sen, alltså en senare generation.
Han blev
nästan
ju,
med Lövet och sådär.
Ja, utsedd till världens bästa handbollsspelare 93 hemmamästerskapet. Mm. Där han bröt tummen mot Tyskland i semin.
Ja, nu, till framsyntheten.
Ja, för att VM 90 så kommer Rumänien 3 i turneringen. Och i världslaget så kommer den rumänske bombskytten Christian Saria. Han kommer alltså med i världslaget. Olle Hagström sitter hemma i Halmstad på sin terrass. Dricker en kopp kaffe eller liknande med sin fru. Och får idén att han ska värva Christian Saria. Och detta är ju alltså en tid när Ceausescu precis har blivit... man har tagit livet av honom, han har störtats. Rumänien är ju i gungning. Det är ju inte så att man bara kan ringa ner dit och så löser sig. Nej. Så att han...
Det känns som att man är med i Erik Nivas podd. Han är helt plötsligt.
Eller 8 dagar.
Så han åker till Rumänien och försöker att bli hembjuden till en som känner den här Christian Saria. Så han har fortfarande inte etablerat kontakt. Och sen med att få en kontakt och då ska han börja förhandla med Dynamo Bukarest först. Och de mjukar upp genom att han ger dem en dator. För det har ju inte de. Så att han...
För PC-reform, den kom senare.
98 va?
Just det.
Så att Olle ger dem en dator. Och då var det okej. Okay. Sen var det ministeriet...
Fan, förklara hur den funkar sen.
Och så fick de gå igenom det noggrant. Så var det så här stora så disketter. Stort som ett jävla A4-papper som skulle skjuta in.
Försöka förklara vad en drivrutin är. Det är mycket, jävla bra. Alltså.
Men eller hur? Och att han liksom...
Går igenom dosmiljön.
Att han liksom väljer att förlägga sin semester i Bukarest med sin fru då bara för att kanske komma i kontakt med den här världsspelaren.
Tror du hon var sugen på att åka dit också?
Nah. Jag tänker mig att hon kanske hade velat åka till Travemünde istället. Så man åkte på den tiden när man bodde i Halmstad.
Varför blir det inte Travemünde?
Exakt. Eller Grenåfärjan. Idrottsministeriet var ju nästa nivå då i Rumänien. Och han sliter sitt hår. Olle då har inte riktigt kommit igenom där. Men så får han höra att idrottsministeriet saknar fax. Och vill väldigt gärna ha en fax. En faxmaskin. Olle åker hem till Halmstad, tar fram en faxmaskin, åker ner till Kastrup och,
direkt eller?
Ja men typ, alltså det här är ju ganska kort fönster detta över sommaren, för man vill ju ha den här spelaren med in i kommande säsong då som börjar i september. Och då åker han ner till Kastrup, men vet ju inte riktigt, för han kan ju inte bara, han går ju liksom fram till Bukarestflyget och säger, tjena, kan jag checka in den här faxmaskinen, den ska ner till en general här nere som tar emot den på Bukarest flygplats. Nej, det fick han ju inte då, men då hittar han en indier som står i kön och ska checka in på det här flyget, som checkar in faxmaskinen åt Olle och lämnar över den till den här generalen.
Varför får Indien göra det och inte Olle?
Jag vet inte. Ja, men Indien ska
dit. Han ska med, vet du.
Han ska med planet.
Han tar den,
Olle ska inte med.
Olle skulle inte med. Jag tänkte om det hade med diplomatisk immunitet.
Nej, det var det inte.
Jag vet inte varför det är kul att den är inne, men det är lite kul att den är inne.
Det är ju inte det tråkiga i alla fall.
Nej, exakt.
Och inte också att man kunde lita på folk.
Ja, så, men eller hur?
Att så, ja, han kommer ta hand om den här faxen och fixa det.
Och vilken jävla fin bild av idrottssverige ändå, att det finns såna här hjältar. Han var ju ordförande väldigt länge, Olle. Också.
Och faxen gör, den gör grejen.
Det liksom. Gör jobbet. Så att Drott värvar alltså den här rumänska storskytten Christian Sarajev. Vi har inte haft någon bättre elitserien, varken före eller efter.
Ja, så bra.
Typ. Alltså. Nej, men alltså, ja, alltså en spelare som har varit med i världslaget.
Mm.
Det har vi ju, jag menar, Lövet och Jobbo, de har varit med i världslaget och Magnus, men inte när de spelar i
elitserien.
Så att det vill jag hävda.
Ja, vad faktiskt häftigt, att han jävla historia ju.
Mm.
Fan, värvningshistorier är ju jävla skatt.
På den tiden också.
Ja. Lever Olle?
Ja, 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 för fan.
Funkar faxen?
Det förtäller inte historien. Men Hallandsposten blir ju, för det blir ett jävla snack i Halmstad om det här. Så, och man tror ju, Hallandsposten skriver till exempel en krönika med rubriken "Finns han?" Aha. För att det tar en jävla tid innan han ansluter då.
Ja, just det. Och man bara vet att jag bara, någon har varit lämnat över massa pengar, men ingen har sett han spelar och sådär.
Nej, precis.
Och folk börjar undra vad fan.
Men ödmjuk så in i helvete tydligen, säger de som har träffat honom.
Olle.
Till exempel. Och Mats Fransson, som ju också var, han var ju tidigare målvakt VM90, var ju målvakt i Irsta som Drott mötte i finalspelet då, bäst av fem matcher. Han blev ju rädd. På riktigt rädd har han vittnat om när Christian Sarajev skulle skjuta. Och man vinner då med 3-0 i finalserien. Jag tror att sista matchen slutar 23-15. Och här kommer en liten kul inblick också i den här fina tiden, tycker jag. För Thomas Gustafsson, kommer ihåg den målvakten? Nej.
Ja, målvakten? Skridskåkaren? Ja, ja. Ja, det är klart att kommer ihåg.
Han var ju målvakt i Drott. Det är mycket skägg. Lite så här full i fan. Så att han hade som grej att varje gång de vann så ville han få matchboll. Han
utsett till Torchesco.
Förretas med...
Förretas med Saria. Det är ju mänska helvete.
Stod såhär... Kom in i duschen.
Dödat han med hans familj.
Så är Torchesco där.
Mm. Ja. Nej, jag skojar bara.
Ligger Torchesco? För visst gjorde han det? Han blev väl skjuten helt enkelt.
Ja.
Exekverad.
De sköter honom på den.
Ja, men precis. Exakt.
Bakom någonstans.
Ja, landsvägen typ bara, eller?
Och sen hade man väl kistan öppen, tror jag. Man fick se honom.
Ja, lite parad kallar man det, va?
Väldigt dramatiska bilder. Kommer jag ihåg faktiskt, både från kvällstidningar och nyhetssändningar. Men det var så jävla pixliga bilder. Så man, det var ju liksom bara så här, där ligger han skjuten. Men det var ändå rätt svårt att se ingångshål och sådana saker. Och med sin hög och täcktes mycket av hans mörka rock.
Men man var ändå lite glad.
Blir besviken på de
bilderna? Ja, lite faktiskt. Det var inte så länge sedan jag googlade på dem och försökte få fram ännu bättre bilder. Fortfarande lite blurrigt och pixligt. Så.
Thomas Gustafsson då.
Mm.
Som ju var lite full i fan, som sagt.
Ja.
Han hade som grej, vilket jag tycker är jättefint. När man vann då, vilket de gjorde på många gånger där i rad, så ville han ha matchbollen. Han ville ta med sig matchbollen hem, för det var en souvenir för honom. Och det visste ju alla, både motståndarna och dotspelarna.
Okay.
Så att den här matchen var ju avgjord. Och han går upp på mittplan och då vill ha en passning. Hela publiken ser ju, man skriker i publiken att han ger Thomas bollen.
Såhär. Ge han bollen!
Ja, men exakt.
Ge han bollen!
Bollen till toppa!
Det var inte ge honom bollen givetvis, utan i Halmstad så heter det han. Och Magnus Andersson har ju sagt efter ändå att han ser ju på, han har bollen, han ser på Thomas kommer fram och han tänker ju kasta bollen åt helvete då, för att det är lite kul. Men så ser han Thomas vädjande ögon och kan inte med annat än att passa Thomas. Och då lägger Thomas bollen innanför målvakten, här, vet du, han har ju en sån här sladdrig
mystress.
Och springer iväg med bollen, tar ju en jävla massa steg då. Rimligen. Borde bli avblåst. Men det gör man inget åt, utan här får Thomas ha bollen.
För att egentligen borde den här finalen spelas om.
Så domaren, ja okej, okay. Alla är överens om att han,
exakt.
Det betyder så mycket för honom.
Jag vet inte vem som var domaren, men kanske är det Christer Broman. Och han var ju också full i fan ju. Har ju enbent idag.
Så pass ful i fan.
Ja, jag vet inte vad som hände, men han fick amputera benet.
Jag tror det i alla fall, man vet att det var ett practical joke från hans sida.
Den sista lilla twisten här då, cirkelslutningen.
Helvete vad twister. Helt yr. Fortfarande.
Det är Ceausescu tillbaka.
Sluta. Och jävla massa vändningar.
Ja, men liksom den här jävla vändningen då.
Vad hände nu?
Jo, nu ska du höra.
Ja, okej, kör.
Hoppas inte mamma lyssnar, men enda gången jag har blivit riktigt stolt över henne. Vi är på Ica Allköp, ni känner igen det, Söndrum. där också Jan Andersson och Benga Johansson och så vidare handlar.
Köper sin frukt.
Jag kom in där, jag kanske, ja, jag är ju 9 år då, 10. Och sen så mamma och jag går och handlar. Och så får hon syn på Thomas Gustafsson, som hon av någon anledning känner. Hon står och pratar med Thomas Gustafsson en kort stund. Jag står bredvid. Det är ett av de starkaste minnena jag har tillsammans med min mamma.
Att din mamma pratar med honom.
Ja.
Jonas Tern spelar kvalet och kvalar ju till EM92 då, såklart.
Du skulle säga banjo.
Han spelar banjo.
Nej, men de kvalar ju inte till EM92.
Nej. Varför är det för match jag sett då? Då slår ju Jugoslavien med 4-3.
Men det kan de ändå.
En träningsmatch. Okay. Ja.
Ett för EM kanske.
Jonas Tern, han spelar ju då, det här är den första bilden jag har sett när han spelar i tejpad kaptensbindel.
Mm-hmm.
Som han ju väl fan gör i VM94 också. Bara en sån coach-tejpning.
Mm, vi har ju lovat en lyssnare att reda ut det där. Och jag söker Jonas Tern.
Just det, ja.
Successivt. Men en gång om året så hör jag av mig utan att få något svar.
Ja.
Det är ett delat läge 94-året på det viset. Att det finns en falang som alltid svarar och är skittrevliga. Typ Anders Limpar, Thomas Ravelli,
Stefan Rehn.
Och sen så har vi en falang som aldrig svarar och aldrig är särskilt trevliga. Det är Thomas Bolin, Jonas Tern, Roger Ljung. Mm. Vilka var SM-guld?
IFK Göteborg.
Andra året rad där.
Norrköping, tvåa.
Så är det kanske.
Oh! Viss reservation, men jag tror det.
Sen vinner de ju inte 92 IFK, men sen så kommer ju Erlingmark, och så är det Erlingmark-effekten 4 raka där. Mm. 93, 94, 95, 96.
Risk för att vi kanske avslöjar kommande ämnen här i podden, så vill jag bara nämna att det spelas ju en kval svenskan 91. Den saknar man ju ibland.
Verkligen.
Ja, just det.
Vad var det nu igen? Ska vi reda ut det, tycker du?
Det var en allsvenska om kvalplatser upp till allsvenskan, kan man säga.
Mm.
Öster vinner kvalsvenskan 91 för Trelleborg och Gais som låg upp i allsvenskan. Sen ligger Frölunda där i mitten på någon fortsatt kvalspel.
De är kvalade.
Fortfarande, ja.
De är direkt kvalificerade för kvalsvenskan nästa år. Går rakt in i kval.
Och Niklas Skog är fortfarande den anfallaren man lutar sig mot.
Men jag tycker att vi någon gång ska gå igenom kvalsvenskan, ja, riktigt ordentligt.
Ja.
Och kanske också då ta ett helhetsgrepp om hallsvenskan som spelades ungefär vid den här tiden också. Ja, inomhusfotboll på vintern. Alltså.
Ja, som jag vill minnas var ganska laddat vissa år.
Men om man ska sätta en rubrik på sportåret 91, vad blir det då?
Jelena Welbe kanske. Hon vinner ju världskuppen då, Jelena Welbe, som ju betyder Lennart Hjälbe på ryska.
Det var nog det roligaste som någonsin hänt i den här podden, faktiskt. Vi slutar nu. Det blir inte bättre.
Ja, jag kommer vilja prata hockey här om en stund. Men innan, bara att du...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nämner Lennart Welbe. Eller
Jelena Welbe. Jelena Welbe. Satan vad svårt att hålla sig här.
Ja, verkligen.
De släckte. Jelena Welbe.
Här får du in på ancestry.com och söka upp det här släktskapet.
91, vi har varit inne på det. Gottröra, Sovjetunionen krackelerar. Lasermannen skjuter. Bildt har blivit statsminister. Det är ekonomisk kris. Det känner man ju av 91 också. Och sådär. Där är ju sporten bra, va? För att finna trygghet. Så jag tänkte att jag skulle ta några axplock från sportåret som inger trygghet.
Ja.
Som gör en lugn.
Ja.
Vetlanda
blir... Som kan fylla hålet efter att Sovjetunionen har splittrats. Åtminstone försök.
Och att du har 500% ränta på vår bolån.
Det måste vara jävla bra namn du har fått tag på.
Ja, och Lasermannen här. Ja.
Det kommer en liten tillflyktsort här. Okay, ja. Och det är sporten.
Ja.
Vetlanda blir svenska mästare i bandy.
Ja. Känns redan bättre.
Otroligt skönt.
Jävla plåster på såren.
Vilka möter de i finalen?
Västerås tror jag.
Mm. Mm. Stämmer.
Öxabäck vinner svenska cupen i fotboll för damer.
Jajamän.
Den här är bra. Låtar Matteus utses till världens bästa fotbollsspelare.
Han hade också skrivit upp faktiskt.
Otroligt tryggt att veta att det är
Låtar. Jag hade också skrivit upp det.
Varför tycker vi det? Att det blir så tryggt när Låtar Matteus... Låtar Matteus var väl en tysk fotbollsspelare som man inte ogillade? Jag kan tycka att exempelvis Rudi Völler var lite kontroversiell att spotta på Frankrike och så vidare.
Ja, tvärtom. Okay, så skulle jag säga. Ja, jag tyckte att han var en Terminator, en robot låtar. Mm.
Thomas Hessler var lite mer timid då.
Ja, kanske, lite mer kobent.
Bra på inka så. Det
och de här svepande...
Ja, det är nog fan det jag tänker på.
De här
frisparkarna. Inlägg du tänker på. Du trodde att det var inkast.
Nej, men jag tror fan han kastade långa inkast också.
Han var ju väldigt
kort. Han var ganska liten, ja. Så att,
så det, men det är möjligt.
Ja. Ja, vi får se om du går igenom klippningen detta.
Ja, fan!
Är ni trygga? Eller ska vi ta några till?
Ja, tryggare kan man nog bli ändå. Ja.
Djurgården möter Färjestad i SM-finalen i ishockey och Djurgården vinner.
Mm,
det vet jag inte om jag tyckte det var så tryggt.
Ayrton Senna blir världsmästare i Formel 1.
Ja, tryggt.
Mark Girardelli
där var vi
vinner VM-guld i slalom. Övat mycket på det uttalet.
Ja, det var väldigt...
Stod i spegeln så sa du det högt för dig själv.
Michael Stich och Steffi Graf vinner båda Wimbledon. Det är dubbelt tyskt.
Ja, just det.
Tycker jag är skönt. Sampdoria vinner den italienska ligan.
Europeiska handbollsförbundet bildas i Berlin samma år.
Juha Kankkonen blir världsmästare i rally. Mm. Gunnar Gren dör.
Ja. Mm. På tiden då tänkte man, eller hur?
Det var inte för tidigt.
Det var otroligt mycket text-tv-kompatibla namn här.
Ja.
Överlag, det var inte min tanke.
Nej.
Du var inne här på tennisen. Edberg vinner ju US Open ju. Och har ju då redan börjat prata lite om så här, ska han, det är mycket snack om så här, hur länge ska han hålla på? Och så här, han har ju sagt att jag spelar så länge jag tycker det är kul. Och så säger han till SVT.
Sova på saker.
Ja, men sova på saker. Så länge det är kul och jag kan utvecklas. Och, det är ett av hans bästa år då. Kanske hans bästa eller näst bästa år som tennisspelare då. Så länge han vinner en eller kanske två Grand Slam om året då, så tycker jag att det är ett bra år.
Han är utvecklad. Men ändå framstår som ödmjuk.
Ja. Jag är nästan förbannad på honom. Jag hade tagit i lite till.
Ja.
Fan, man sitter inte där, var så jävla blyg.
Stefan!
Bara för att han säger det med den dialekten så är det så här, jag vet inte, det låter nästan lite sorgset.
Ja. Att vinna en av de här fyra Grand Slam-turneringarna, kan man göra det i alla fall en turnering per år då, tycker jag att man har haft en bra år. Kan man vinna två så det är mycket bra.
Vad hade Zlatan sagt det så var bara,
utom brännstatyn
och
någonting.
Ja, fan men förmätet liksom. Mm. Ja, märkligt.
Ja.
Att vinna US Open var som pricken över ett i också.
Fantastiska segern i US Open som verkligen var pricken över ett i.
Ja, just det. Det är bara ett i.
Ja, det framgår inte vilket i,
nej,
men det är något
i. Ett i, ja.
Det... Vad var det som så roligt med dig?
Det
som är så kul.
Ja, men att han definierar vilket
ett i. Han har valt ut
ett särskilt i. Ja.
Ja, men han känns jävligt kameral. Edberg, han lyckas också sen med sina investeringar. Inte ta någon risk och ha kinosen högt uppdragna. Och jag har tjänat mycket pengar.
På tal om roliga felsägningar då, sportåret 91, så har jag hittat den också. Sportårskrönikan det här året toppas kan man väl säga av Pernilla Wiberg som får sitt stora internationella genombrott. Vinner för första gången någonsin som svenska ett storslalom VM-guld. Plex och Stig Strand kommenterar. Vi lyssnar lite på det då. Mm.
38.03, titta vad som händer. Hon har den bästa mellantiden. Hon åker alla tiders fint. Och hon får med sig den fart hon behöver väl, Stig?
Ja, då, verkligen.
Jag vill ha henne under 55 där. Och där har hon 54.87. Och det är den snabbaste åkningen hittills. Och det här kan betyda väldigt mycket. Och hon kan komma att ta täten. Och det gör hon med 67 hundradelar. 2.07.45.
Det var bra.
Det var bra. Och det kommer att räcka en bit.
Det är en sån där härlig vinst när hon är tidigt ner som etta. Men så är det tre eller fyra åkare kvar då. Så hon går liksom ett steg upp på pallen för varje som kommer in sent.
Kul.
Är det väl Ulrike Meyer tror jag senast, sist, som åker sist, som som jag har jävla försprång men som tappar då. Mm. Alltså, det är väl egentligen är det väl mycket roligare, slår det mig nu, att hon åker sist och slår någon.
Nej, jag tycker också att man ska säga, du börjar ana när tre, fyra åker efter Pernilla Wiberg så här, är långt efter, så förstår man så här, fan det där var ett jävligt bra åk alltså. Men hur bra? Det vet vi inte. Du vet inte ens Björn Fagerlind som stod i mixade zonen. När Pernilla är fyra och det är tre åkare kvar så säger han att det börjar lukta lite medalj här nu. Mm. 15 åkare har åkt bort sig.
Jag ändrar mig tillbaka igen då till att det var bra att det var så. Ja.
Fin tävling överlag. Vit snö, blå himmel, precis som det ska vara.
Salba.
Och som det var förr. Alltså. Mm.
Och låten?
Låten kommer samma år, ja.
Privilege. Det är lite märkligt då, eftersom du säger att det var hennes genombrott och så samtida. Men det är alltså att hon får framföra den här hitten.
Ja, men det är just därför hon får framföra den. För att hon har vunnit någonting.
Jo, såklart. Men jag tänker att det kommer lite senare. Men det är klart, ja.
Tycker också att det har varit lite mer anständigt om den har kommit vid, säg, 95-96, Privilege.
Du tycker att de här två fokusen inte riktigt gifter sig.
Ja, men jag gillar
vi ser en vad heter han? Patrick Walker, Idol och fotboll.
Så vet han inte, va?
Nej, men, nej, det är hans pappa, ja. Erik Walker.
Kevin.
Jag vet fortfarande inte. Ja, han heter Kevin, men jag vet inte om han heter Walker.
Ja, Emma Hamstad så säger man det. Wanker kanske.
Wanker heter
Det jag skulle komma till, eftersom vi nu är inne i felsägningssegmentet, det är att Pernilla Wiberg i en intervju senare, vi kan klippa in det kanske, få frågan om hur det här genombrottet har påverkat henne som människa.
Hur har det här VM-guldet påverkat ditt liv?
Oj. Ja. Man har ju blivit mer som en officiell människa liksom. Mm.
Det hon menar är väl att hon har blivit lite mer offentlig. Så folk ser ner, men nu är hon helt officiell.
Hon har ett sånt officiellt Instagram-konto. Precis.
Svårt det här som intervjuare, så här, när man hör någon dra på en sån riktig fel. Man skulle nästan vilja så här. Det är nästan som om någon har, du vet, lite persida på tanden. Så ska man säga till eller ska man bara liksom blossa? Så här, du menar, ja.
Jag vet inte, jag har en geopolitisk punkt till.
Okej.
Okay. Ja, som jag kom ihåg i alla fall när jag såg den, när jag researchade lite. Galenskapen After Shave har ju premiär på sin revy Grisen i säcken.
Mm.
Och kommer ni ihåg den låten? Man ska köpa grisen i säcken och chansa. Kanske en riktig jackpot för dig.
Det är det som är tjusningen med att gå ut och dansa. Att man får med sig en gris i en säck hem till sig.
Alltså väldigt positivt anslag i texten, möjligt som ser orienterat och lite ekivokt också kanske.
Ja, med annan text hade jag kunnat sopa hem Eurovision hur det som helst.
Ja, men jävlar, vad fan den sätter sig alltså.
På tal om Eurovision, sopa inte Carola hem det.
Fångar av en stormvind.
Och det är också någonting som inte händer längre. För förr gick, det kunde ju vara samma helg, så här, Eurovision och hockey-VM-finalen.
Utan tro, att efter varje natt väntar
det är ju skid-VM, men det skiter vi, va? Det är så mycket skidor annars i media. Sådär, så att, men jag vill bara nämna, Gunde vinner ju 3-milen och Torgny Mogren vinner 5-milen. Gunde har ju varit i dålig form tidigare på året och inför VM. Det är inte många som tror på grund av det. Och han berättar i något sammanhang att han har fått stryk mot Sven-Erik Danielsson på DM med 1,5 minuter ja, så 2 veckor före VM.
Det är så jävla dåligt.
Ja, otroligt dåligt genom det.
Innan så hade ingen tippat mig och 10 dagar innan VM, 3 milen där jag vann, så fick jag stryk på Dalarnas DM och Sven-Erik Danielsson med 1,5 minut och sådär. Men trots allt så kände jag att det var på gång i alla fall och att det kändes bra, men att inte de många trodde på mig. Det var det som gjorde att jag fick slå ur underläge och för första gången nästan sen jag slog igenom i Sarajevo 84. Då. Och det var mycket det som gjorde att det var så enormt roligt att få visa dem som började tvivla då, att inte jag hade kapaciteten kvar. Att inte formen skulle räcka.
Han gör ju den intervjun också. Då sitter Gunde i skogen med en såg. Och så har han sån här skyddshjälm.
Och Sven-Erik Danielsson.
Han är själva stocken så att säga.
Fått ut här DM. Det är ju jävligt bra. För Gunde vinner ju 3 milen och så vinner ju Mogren då 5 milen. Och så Gunde 2 av 5 milen. Det är ju väldigt starkt. Varför ska vi inte prata om det?
Nej, det blir ett specialprogram. Ja.
Hockey har vi fastän inte tröskat än, och det var ju ett bra hockeyår det här.
Otroligt bra hockeyår. Och det har vi inte nämnt, om vi ska tänka lite genus sådär som vi gärna gör i podden.
Ja, verkligen.
Vi har Kiki Johanssons Arvika Basket bli 2 i Europacupen i basket. Mm. Det finns ju inget att jämföra med, varken före eller efter. Otroligt stort alltså.
Outstanding. Hon är number one alltså.
Finns krönikörer som hävdar att Arvika Basket borde få bragdguldet 91. Men det får de inte.
De krönikörerna finns inte längre kanske.
Just det. Hockey.
Ishockey.
VM spelas ju varje år. Så också på den här tiden. 1991 är ju ett dramatiskt ishockeyår. Mycket på grund av Sovjetunionens upplösning. Gorbachev har regerat i x antal år, kanske från mitten på 80-talet någon gång. Infört det här uppluckringen, uppmjukandet.
Ja, vad kallar man det egentligen?
Liberalisering kanske?
Ja.
Det låter så bra.
Glasnost och perestrojka.
Glasnost, ja. Vi polade det med en klubb på Kalmar Nation i Uppsala som heter Glasnost.
Kul.
Ja, det var
fräck.
Ingen som stod i den kan visste vad det var.
Uppsala för helvete.
Okay.
Gorbachev försöker genomföra en rad reformer då som folk tycker är piss. Delvis för att det inte finns någon mat. Inget livsmedel överhuvudtaget. Ni kommer ihåg bilderna. Också Rapport 91. Fan, det har varit ankare på Rapport 91. Alltså. De måste man ha pikat. Århundradets bästa år var rapportankare. Tomt i diskarna och sådär. Och det blir ett jävla gnäll. Och allt krackelerar. I augusti genomförs ett kuppförsök i Moskva. Minns bilderna. Men Boris Jeltsin rycker ju in där och stöttar upp och, tillsammans med armén. Så de här kuppmakarna tvingas ju på flykten och Gorbachev återvänder och är fortfarande vid makten. Men hans, ja, man har ju gett upp på honom någonstans. Det är egentligen Boris Jeltsin som tar över nu. Och då har ju också baltstaterna kavlat sig ur ryssarnas grepp. Och så också dramatiska bilder från Vilnius.
Sverige typ erkänner Estland också, krokarna tror jag också.
Det är inte lätt att vara est, men det är...
Balt.
Har du varit i Baltikum?
Ja, för fan. Mm. Jag har fan sett Sverige-Lettland i Riga 1-0 Fredrik Ljungberg i något kval. Kommer inte ihåg när det var. Samma år vi vann mot Spanien, Albeck 2-1 eller fan det var.
Hur som haver, i slutet av året, de sista dagarna, så upplöser man alltså Sovjetunionen.
Ja.
För gott.
Den kommer ju aldrig tillbaka.
Också slutet på kalla krig kan man ju säga.
Mm.
Även om det officiellt meddelas 92.
Mm. Offentligt. Slut. Offentliggörs.
Ja, offentliggörs. Mm. 1991 spelas ju också ishockey-VM då. Och för mig så är Åbo, Helsingfors, Finlands VM 91 det första riktiga VM:et egentligen. Även om 87 satt som en jävla hand i Peter Handke, kan man säga. Mm.
Det känns som att du tröttnade på den ordvitten halvvägs igenom.
Ja.
Jag såg i blicken på att
du... Ja, det är så här handska.
Ja. 1953 vinner Sverige VM.
53?
Nytt år.
Ta nu, gå ut. Ta pausen nu, gå ut, stäck på benen. Nu är vi tillbaka till 53.
Och ska oss fram.
Men man måste ha det med sig in i Åbo. Ska du inte Åbo 91 så måste du ha det här med dig i bagaget. Det ska checkas in. Det känns som att Olle checkar in sin jävla... persondag. Ja,
okay,
Indien var det som
checkade in. Ja.
Tänk er att det är den Indien nu som ska åka till Bukarest med en fax.
Okay.
53. Inga translanter med. Tjeckerna åker hem och tjurar ihop fullständigt för att det är någon jävla president som har gått och trillat av pinn och så här. Sverige vinner. VM visst, men alla är ju inte där. 57. Så är USA och Kanada inte med när VM avgörs i Ryssland. Sverige slår Sovjet i Moskva.
Varför inte de med? De är bara tre.
Nej, det är lite kärvt relationerna 57. 62 i Colorado Springs när dubbel Nisse Nilsson slänger vägen puck och det glider i det.
Nils Nilsson. Ja.
Nisse. Du har inte Sovjet med.
Nej.
57 tror jag faktiskt det beror på att transatlantarna är förbannade för att de har invaderat Ungern 56.
Mm.
Ja, så kan det vara. Ja. 62 är inte ryssarna med och då vinner Sverige och det är fortfarande lite vi vann, men 87 då, som man brukar prata om det stora VM-guldet.
Som vi gjort bland annat.
Ja, och som vi kommer fortsätta göra. Men det man ska ha klart för sig då, det är att Sverige inte slår Sovjetunionen. Man spelar 2-2. Plus att man tar sig vidare då via lite juridiskt tjafs angående den här västtyske polacken då, Miroslav Sikora. Så att, visst, och vi vinner, men.
Och Sovjet spelar 10 matcher och vinner 8, 2 oavgjorda och torskar. Det är ju också märkligt liksom.
1991 däremot, det finns liksom ingenting att anmärka då, förutom på att Sovjetunionen faller samman. Det skulle vara det.
Det skulle vara en sån geopolitisk.
Mats Sundin är med, draftad, Quebec ska han till. Otroligt bra. Sven Tumba klass på honom. Alla tar väl den referensen.
Ja, det tror jag.
Ja.
Våra lyssnare i alla fall.
Bland annat så är det Sudden då som ser till så att Sverige hämtar in ett underläge mot Finland i slutminuterna. Ligger under med 2-4, blir 4-4 på en och en halv minut ungefär. Har ju blivit lite av ett svenskt adelsmärke att just hämta in underläge mot Finland i hockey.
Ta lite djup för mig.
Ja, och så bakåt till Thomas Jonsson och sen en krosspassning till vänster ut. Nej, inte alls. Ja, det går inte att skriva manus för mig.
Oj.
Jättechans som din får. Ja! Har ni sett på själva greven fara? Oh! Det var det värsta jag var med om.
Det var ett sånt misstag som den finländska spelaren som sköt mitt på. Sundin som får den här chansen och kallt drar upp en i nedtaket.
Det är ju inte klokt. Det hände ju VM när
det här är väl klokt.
Och sen så kommer vi till den absolut sista matchen. Sverige ska möta Sovjetunionen. Och det är ett Sovjetunionen som spelar alltså sin sista VM-hockeymatch någonsin som just Sovjetunionen.
Ja.
Och vi kommer in här när matchen står 1-1. Och vad gör den då? Den står 1-1.
Den väger.
Ja. Ska den dit eller dit? Vi har 11-12 minuter kvar av matchen och Mats Sundin får ta.
Mats Sundin fart.
Mot Fetisov. Ja! Ja!
Ja!
Ja! Ja! Mats Sundin!
Så där gör en matchvinnare. Här ser vi igen, han bryter in i banan, lurar Fetisov som går åt fel håll. Skjuter i dragningen och i farten mellan benen på Trefilov.
Sjunde målet i VM, Mats Sundin. Quebec Nordiques, 20-åring i sin 29:e landskamp. Vilket mål, titta! Det kan betyda oändligt.
Ska vi försöka lägga upp bilderna på det här målet på vårt... För att alla kommer känna igen det här målet. För målvakten släpper in mellan benen och gör den här gesten så här. Så att man nästan ser hur själen lämnar hans kropp. Liksom.
Just det. Jag tänkte att det var för att pucken gick högt. Att det var därför han gjorde så.
Det går lågt.
Den går lågt.
Jo, precis, som att jag vet.
Då tänkte han reagera sent och tror att han ska spattla iväg den. Vi tycker också att vi kan korsklippa där. För att 87, när Thomas Sandström gör det här fantastiska målet i öppet mål.
2-2.
Klapp, klapp.
Då ställer sig den ryska målvakten och kastar sitt gear rakt in i kassan så här, i besvikelse. Det ser man inte heller målvakten ta av sig plock och box och sular rakt in i kassan. Så att, man kan kostklippa dem på något vis och se
på sociala medier då.
Hur utvecklingen har gått till för besvikna ryska hockeymålvakter.
Ja, det
på 4 år här.
Smal
genre.
Och Sundin drar ju fett som jag tror jag. Så in i helvete. Och det är Andrei Trefilov som släpper en liten lucka där mellan benen. Otroligt stort det här alltså. Mm. Jag och min pappa tittade på det bara för någon dag sedan. Som jag har hälsat på. Eller som hälsar på mig. Skitsamma. Och han sa så här. Jag kommer ihåg när vi satt och kollade på den här i gillestugan. Så.
Mm. Ja, starkt.
Ja. Mm. Jag skulle nog vilja hävda att det är ett av de stora svenska VM-gulden alltså. Och sen vänder ju Sverige åter mot Sverige, Arlanda, Sergels och alltihopa det där. Men dessförinnan så är de också förbi Lars-Gunnar Björklund i hans tv-studio. Där det är en sjuhelvetes energi.
Ja, jävla stämning alltså. Ja. Det är ju en av de starkaste insatserna av en svensk tv-man. Alltså, hela laget kommer in där, det är hög testosteronnivå liksom. Det är bullrigt som fan, men det är ändå Lars-Gunnar Björklund som bestämmer liksom.
Det fanns inga kuskar. De har tittat på Loven också.
Har du gjort det, Gaffel?
En crosschecking i ansiktet.
Vem var det?
Lomärken.
Du vet var han bor, va?
Ja, ta det med. Jag tog en smäll för laget.
Hur många steg har du?
5 eller 6.
Kommer du ihåg slutsekunderna?
Ja.
Det gick snack om att du hade svimmat, Jonas, där utan lycka. Var det så?
Nej. Ja, jag har alltid varit lite båtar.
Ja, det var det. 30 seconds säger då skriptan till mig och då passar jag på att på kanalen 3s vägnar gratulera 3 kronor. Ta det lugnt ikväll, gubbar. Det är procession genom Stockholm imorgon. Nu har man protester.
Han är ju en i gänget.
Ja, jo. Men det är sporten ibland.
Och träffade någon gång Johan Garpenlöv. Han är ju svensk förbundskapten nu för tiden. Men
Garpen!
Springer runt här i stan ibland, går på hovet och sådär. En jävla trevlig prick, måste jag säga.
Ja.
Och träffar ni honom så kommer ni tänka på att han har ett litet R på hakan. Eller inte så litet R. Och det är att uppstå i slutet av den här finalen. Han blir crosscheckad av en ryss. Mm. Men han biter ihop och återfinns också i den här studion som Lars-Gunnar Björklund leder.
Med varm hand.
De sjunger också för Thomas Rundqvist här, som har fyllt år. Så här, som drar igång ett spontant ja må han leva.
Det är så jävla härligt.
Ja. Och så jävla fin, jävla VM-pokal de får lyfta här. Uh-huh. Det är då man har sett den. Det är 87 och 91.
Uh-huh.
Nu när Sverige har vunnit massa VM-guld här på slutet. Så här, man har inte sett någon jävla VM-buckla någonstans. Ja, det har ju varit något arrangemang och lite sån här konfetti och de har varit glada och sådär. Men inte fan, har du sett någon lyfta VM-buckla? Det är ingen minnesbild som
nej,
sitter fast.
Nej, det är sant. Gör de inte det?
Någon sak. Så här, som liksom.
Gör de inte det då?
Jo, det tror jag de gör. Men det
TV-sänds inte.
Nej, det har blivit helt blasé. Så är det.
Ja.
Det är ett stort ögonblick för mig.
Och din pappa. Det är också längdhoppsår.
Det är det.
1991 i Tokyo så slås ju Bob Beamon.
Den granne. Bob Beamon.
Det slås ju. Jag tittade på hoppet Bob Beamon gör 68. Och det är på hög höjd Mexiko.
Mm.
Som är ju väldigt bra för den här typen av grejer. Det är bra för 100 meter, det är bra för längdhopp och allt sånt. Och det är som att han får en kastvind under sig. Vad heter det? Sån termitvind, heter det så?
Mm. Chinookvind.
Ja, Chinookvinden blåser under. Ja, men det ser verkligen ut som att han mitt i hoppet får åka uppåt. Ja. Liksom. Det är så jävla långt, 8 meter 90. Vi har pratat om det otroligt mycket, ni är nästan trötta på det nu. Men det är ju efter de oslagbara rekorden, Mexiko 68. Men det slås ju i den här oerhörda duellen mellan Mike Powell och Carl Lewis 91 i Tokyo. Och då måste man komma ihåg så här, att 91 i Tokyo. Tokyo, det är havsnivå. Det är inga höga höjder i Tokyo. Havsnivå. 13 augusti.
Men om havet ligger högt.
Jag har aldrig fattat att någon ska ligga under havsnivå.
Det är om man bygger en grop liksom.
Inför den här finalen då. Carl Lewis har inte förlorat en längdhoppsturnering på 10 år. obesegrad liksom. Mm. Carl Lewis, alltså en av de nästan psykopatiska tävlingsmänniskorna. Jag vet att Sunderborn berättade det 96, det är Carl Lewis, han sa sitt sista, han tar ju fyra raka längdskull, han sa det sista i Atlanta. Först så kommer han, när de samlas allihopa längre, går han fram och tar i hand med alla, så här, presenterar sig, så här, jag är Carl Lewis, så här, till alla, bara för att markera att här är jag liksom. Sen sitter han rakt bakom Sunderborn, alla hopparna, vid ansatssträckan liksom, bara för att markera så här, sittande med sina stora ögon så här. Inte för att de är längdhoppsfinal på 10 år, nu ska han gå upp mot en 2 år yngre då, Mike Powell, i vad som är då en av de stora liksom längdhoppsfinalerna. I alla fall, finalen drar igång nu, vi skiter i kvalet, inte så jävla noga, finalen drar igång. Första hoppet, Mike Powell 7,85.
Oj.
Jävla kort, jag klarar ut till och med du, Christian, skulle fixa det.
Var det ett hopp verkligen då? Det var inte en...
Ja, sprang igenom.
Ja, sprang 7,8. 7,8 är inte så... Lite sköt han väl ifrån ändå.
Skulle mörda Carl i SM.
Carl Lewis då sätter ribban direkt 8,68 långt i första hoppet liksom. Vi hoppar fram till tredje försöket. Carl Lewis drämmer på med 8,83. Sen har Mike Powell i sitt fjärde hopp ett... Alltså det är så jävla långt hopp. Alltså det är så frukt. Du ser på det hoppet. Det är så otroligt långt. Men ser du rörflagg, övertramp. Alltså man, han fattar att han har hoppat världens längsta hopp liksom. The red flag has gone up and that was a delayed decision. Mike Powell runs over and he's pleading with those officials and says no, that was not a no jump. But the officials will have the last word because he knew that was a massive effort. We'll never know how far that was, but Mike Powell thinks it was probably one of the best of his career. Alltså han håller på att brotta ner den av domaren liksom, så han bara, han känner, det är så
jävligt.
Det går ett sånt jävla sus i det med nästan, men fan vad långt det där hoppet är liksom. Ja.
Och, man borde mäta de icke-giltiga hoppen också.
Jag vet, varför mäter man inte det? Bara för att så här, ja, ni ska veta att det var, för det måste ju gå, det bara ta bort.
Det är samma i höjd tycker jag, och stavhopp, alltså att de är så väldigt... högt över ibland.
Ja, just det. Fast där är det ju lite, du måste komma över rätt vinkel och över ribban. Och
så lite svårare. Man har fått göra en någon slags...
Ja, det blir en jävla svår matematik där.
Nej,
just det. Han hoppar, alltså det liksom, det går ett sånt jävla sus genom publiken liksom. Men bortdömt då, så att Lewis leder ju fortfarande. Carl Lewis. The target, Bob Beamans world record of 8 meters and 90 centimeters. He's so fast on the runway. That's a long one again. 8.91. The longest jump in history. 8.91 i förstärkt medvind då. Så han hoppar över på Beamons då, men förstärkt. Jag tror att det är 2,5. Så det är ganska starkt medvind då. Det är upp till 2 är godkänt då.
Men det gälls i tävlingen.
Det gälls i tävlingen.
Ja, det, och det är också konstigt. Vad är det för jävla regeln?
Ja, men man så tänker väl att...
Det gälls i tävlingen.
Det gälls. Ja, jag vet, det är lite lurigt ju, men det är väl att
men inte som helst igår.
Nej.
Men vad är skillnaden?
Nej, jag vet inte, Marcus.
Nej. Jag tycker det är en skandal.
Ja, så att nu har ju då alltså Carl Lewis, det är ju en oerhörd start för Carl Lewis. Han har hoppat 8,68, 8,83, 8,91 liksom. Det är liksom, han är, folk, vad fan är det som pågår liksom?
Vad han käkat för doping?
Nej, vad han ätit undrar man ju. Sen Mike Powells femte hopp då. En sån jävla träff. Han har ju lite annan stil också. Han har ju så att han, du vet, springer hyfsat fort och sen accelererar precis innan, så det blir för ögat ser, alltså det ser så jävla långt ut. Godkänd vind också, 0,2. Ingen medvind. Fan, ingen medvind. Kan det verkligen vara så långt då? Jag menar, Carl Lewis hoppade ju sitt 8,91 med stark medvind liksom. Mike Powell, having just seen Carl Lewis jump that wonderful, wonderful 8 meters and 91. He's been close to Carl Lewis in the past, but he's never beaten him. Personal best performance 8 meters 66. He needs an excess of that to get even close to Carl Lewis. Oh, he really went for that one. That's huge. That's got to be close to Carl Lewis's new figures of 8.91. I'm just looking at the wind speed gauge. That's legal. So if that's anywhere near 8.90, it could be a world record. Plus 0.3 meters per second. Well, there's some anticipation in the stadium now, and Carl Lewis watches anxiously. Oh my goodness, 8.95 meters. That is history in the making. That's a world record by 5 centimeters. 8.95 meters. Alltså 5 meter över bobbinen. Fem meter. Carl Lewis, du vet så här, hans öga, alltså, han kommer också lägga upp bilderna på det, men hans ansiktsuttryck där, så vet man, helt kall, ingen reaktion överhuvudtaget. Så här, liksom. Mike Powell gör sina hopp som faktiskt påminner lite om det Bob Beamer gör 68. Han hoppar, skuttar runt så efteråt, för han fattar vad han har gjort. Liksom.
Det är bara längdhoppare som kan bete sig med de så bra skutt också.
Ja, och jag tror att det är det som Hyland säger. Han har giraffskutt. Som, det tror jag är när Bob Beamer efteråt. Och Bob Beamer får ju, han får ju en, på engelska säger man seizure. Du vet man, alltså han blir så, han nästan så att han svimmar fast går upp i någon slags nästan eufori, eller vad är det hon sjunger om, delirium, Lena P.O. Han blir ju helt tokig, och Paul är på den gränsen också. Carl Lewis då ska svara på det här, så hans femte hopp 8.87, så att de tre av de fyra längsta hoppen i världshistorien har hoppats inom loppet av en halvtimme liksom. Paul hoppar sitt sista sjätte över tramp. Så det är upp till Carl Lewis. Då drämmer han till med 8.84. Mike Powell, nytt världsrekord då. Mike Powell, och nu tänkte jag att vi ska liksom göra en liten brygga här. En historisk OS-längdhoppsbrygga. För att Mike Powell var två år yngre än Carl Lewis. När Carl Lewis tar sitt första OS-guld i längdhopp, det är ju 84 i Los Angeles.
Då tänkte jag att vi skulle ringa ett samtal faktiskt.
Ja. Apropå 84. OS 84.
Mike Powell pysslade ju med andra saker i 84.
Jag ska bara ställa mig på ett bättre ställe. Bilen åker in här på en parkeringsplats. Och där är jag nu. Sådär.
Det är du som kör?
Ja, nu står jag still.
Men du Lasse, vem var det som körde i Los Angeles OS 84 när ni på Radiosporten behövde åka runt i stan?
Ja, då var det en färgad kille som heter Mike Powell som kom till vårt kontor och hjälpte oss.
Okej.
Okay. Så var det.
Jaha, var han duktig?
Han var väldigt både trevlig och duktig och kände till Los Angeles, för det var ju en förutsättning, för det fanns ju oerhört lite kommunala hjälpmedel att ta sig framåt. Så det var ju bil som gäller, skulle jag gissa, fortfarande i den stan. Och ja, han hittade ju fram och tillbaka och åt sidorna med.
Förstod ni då att han var jävligt duktig på att hoppa långt?
Nej, jag minns så väl när det hände. Han satt och pratade vid ett bord där våra chaufförer satt och pratade om friidrott. Och plötsligt sa han att han själv friidrottade och hade varit med i amerikanska mästerskapen. Jag kommer inte exakt ihåg om han hade blivit 4, 5 eller 6 i mästerskapen. Men han fick inte vara med i alla fall i OS i Los Angeles. Och då sa han, men jag kommer att vara med i framtiden och ta guld. Och Jacob Hård undrade hur långt han hoppade. Och då så drog han till med 8 och någonting, vilket han ju hade gjort. Och då så tänkte Jacob, det här måste jag ju kolla. För det var ju nästan till ett världsresultat. Och det var mycket riktigt. Han hittade honom i rullarna över de längsta längdhoppen på den året. Och sen, det som var mest kul med det var att han sa att han skulle ta guld. Om det var i VM eller OS kommer jag inte ihåg. Och då ska ni få en intervju. Och det löftet höll han till Jacob Hård, som sedermera intervjuade honom efter när han tagit en medalj. Så det var kul. Mm. En jättefin kille var det. Eller är det?
Ja, är det. Vem fick du åka också? Eller vem var det som hade Mike Powell som chaufför?
Ja, mest åkte han med Lennart Hyland. Och de kom inte så väldigt bra överens, ska jag säga. Men det var inte många som gjorde det och andra sidan med Lennart Hyland när han var på dåligt humör. Men han körde mig med några tillfällen till fram och tillbaka till OS-stadion och sånt där.
Härligt. Kul historia.
Ja.
Kommer du hälsa på oss i podden snart?
Ja, när ni vill. Det är bara att ringa.
Vi hör av oss då.
Jättebra.
Tack för att du tog dig tid.
Tack Lasse.
Tack.
Ha det gott.
Hej. Hej. Hur som helst då. Mm. 84. Carl Lewis vinner sitt första längdguld. Som ska bli då ett av fyra, avslutas 96 i Atlanta. Det är ju i Los Angeles som han tar fyra guld också i samma mästerskap. 100 meter, 200 meter längd och stafett ju. Tangerar därmed Jesse Owens rekord från OS i Berlin 36, där han ju tog fyra guld i exakt samma grenar. Och det sjuka är att den längdfinalen, den är om möjligt ännu mer spännande än den finalen som är 91 i Tokyo. 36, Hitler är vid makten. Tyskarna tävlar under svastikan. Det är ju naziflaggan som hissas liksom på stadion. Han vill inte ha dit några svarta, absolut inte judar. Det är så pass hård press från Hitler att i stafetten så ställer USA av de har två judiska sprinters som ska springa 100 meter stafetten. De ställer av dem så att Jesse får fylla en av platserna då i det här stafettlaget. Där tror man att så här, USA lite fegade ur liksom, att de inte vågade stå på sig där och skicka sina fyra bästa. Och så högt hårt tryck är den då liksom från nazitysken på den här tiden. I den här längdåsfinalen så ska han möta Louis Long då, tysken. Urtypen av Hitlers bild av en vit heroisk aria liksom. Lång, tysk Heila naturligtvis när han står och ska liksom presenteras då inför
Heila i hoppet till
Heila är mitt i hoppet, Heila varje tillfälle han får chansen Heila. Så att vi har Louis då, vit, lång, arisk tysk. Och så har vi Jesse Owens som alltså är barnbarn till slavar från USA. Hans farsa är bonde från Alabama liksom. Här i 36 i Berlin så ska de här två raserna mötas liksom. Det är också så som Hitler har pekat upp det här mästerskapet.
På sin Facebook.
I kvalet så det går på förmiddagen, men då har precis Jesse Owens sprungit kvalet till 200 meter. Så han är lite sliten efter det kvalet och tagit sig vidare till 200 meter finalen. Och när det är dags för att kvala in till längdfinalen så är han lite såhär, han är liksom lite ändå kört ut hela kroppen med adrenalin där han är lite störd så. Det uppstår så här lite tumult kring hans första hopp. Så han ser inte, och nu ska jag komma ihåg att de som dömer det här är ju tyska volontärer liksom. Man kan tänka sig att de kanske inte sitter och deras favorit kanske inte är Jesse Owen här. Så att han ser inte att han har fått flagga att nu ska du springa liksom. Det är inte du hoppas här. Så att han bara, vad fan, jag har ett uppvärmning. Jag måste få igång benen igen. Så jag tar ett uppvärmningslöp liksom. Så han springer ansatssträckan fram. Springer inte ner i hoppgruppen men springer förbi plankan. Då vräknar de det som ett hopp liksom. De bara, övertramp, hopp. Han bara, vad fan, ja, du skulle springa nu liksom. Han bara, i helvete så här. Så att första hoppet, han har tre hopp på sig. Första hoppet är boom då liksom.
Och på läktaren sitter Adolf och tänker att det här går enligt plan.
Ja, sitter där och njuter liksom. Och man ska komma ihåg med nu att de, varje gång Jesse Owens hoppar så de buar ju och skriker åt honom och sådär liksom. Så att det är, han är ju skärrad här liksom. Andra hoppet, övertramp igen. Då kommer Louis Long fram till säger myten då. Och så när han kommer fram så säger Jesse Owens, och de vet ju om båda två, så här, det är vi två som är favoriter i den här turneringen liksom. Så Jesse Owens säger, tjena läget, så här. Han bara, jo det är bra, så här, säger Louis Long. Men hur är det med dig, så här? Jesse Owens, vad menar du, så här? Det här är ju, den här kvallängden, den tar ju du med förbundna ögon, vad håller du på med liksom? Så här, flytta bak din ansats för guds skull, nu har du gjort ett övertramp här. Så Jesse Owens lyder Louis Long och flyttar tillbaka sin ansats lite grann. Och han flyttar till och med tillbaka den så långt så att han absolut inte ska misstänkas för att göra ett övertramp. Alltså hellre better safe than sorry, så att säga, så att han inte döms bort. Så han gör ett nedslag i sista hoppet då inför finalen. Jättelångt från plankar, men klarar då kvallängden med en centimeter då. Lyckas ta sig till final. Får vila lite, finalen går på eftermiddagen. Och nu kommer då alltså helt makalös i finalen. I första hoppet så hoppar Louis Long.
Im Weitsprung hat sich der Kampf zu einer Entscheidung zwischen dem deutschen Louis Long und dem schnellsten Läufer der Welt, Jesse Owens, zugespitzt. 7,54 meter.
7,54. Jesse Owens.
7,74 meter. 20 centimeter weiter als Long.
7,74. Andra hoppet. Louis Long. 7,74. Alltså på centimetern lika långt som Jesse Owens ledande hopp då. Jesse Owens svarar 7,84. 7,84. I Louis Longs tredje hopp.
Och nu vidare långt. 7,84 meter. Der Deutsche führt.
7,84. På centimetern lika långt igen. Alltså på centimetern lika långt igen. Och Jesse Owens 7,75 då. Så nu ligger de alltså på centimetern lika långt. Fjärde hoppet, Louis Long 7,73. Jesse Owens övertramp. Femte hoppet, Louis Long 7,87 tar ledningen. Jesse Owens 7,94. Snor ledningen igen från den växta ledningen här nu.
Skönt ändå.
Sjätte hoppet, Louis Long övertramp. Jesse Owens
8,06.
8,06.
Det är nävibord.
Nävibordet, olympiskt rekord. Louis Long lyckas inte möta matcha det i sitt sista hopp. Jesse Owens, världsmästare i längdhopp. och nu ska man komma ihåg att det är inte bara Hitler som sitter på läktaren nu, för det här var den stora finalen liksom. Hitler är där, Goebbels är där, Göring är där, Hess är där, Himmler är där, alla är där för att se den här finalen.
Hessler är där. Varenda jävla as du kan tänka dig inom vid det styrande bordet i Nazi-Tyskland var där.
Hitler blir galen, folk börjar bua när Jesse Owens vunnit. Fan, det var ju det här Linneri förstås ska är där och ska filma det ska vara den stora liksom triumferandet av den ariska rasen. I allt det här tumultet är den första som går fram och gratulerar Jesse Owens givetvis Louis Long då. Går fram till honom och säger bra, du väl värd en nytt olympiskt rekord. På prisutdelningen sen så vägrar Hitler ta Jesse Owens i hand. Han tar alla andra pristagare i hand, tar inte Jesse Owens i hand då. Louis och Jesse Owens vandrar ut i staden arm i arm liksom. De blir skitbra polare. Resten av turneringen, det är ju ett par turneringsdagar kvar, så visar Louis Jesse runt i Berlin och så här, det här ska du se liksom, det här är min stad. Och så de börjar brevväxla med varandra också, och brevväxlar ända fram till att Louis dör, för han dör 1943 när de allierade stormar Sicilien då. Men det sista brevet som han skriver till Jesse Owens, så säger han så här: du fan, när du får tid över, du kan väl åka till Berlin och hälsa på min son, så kan du berätta om vänskapen som fanns mellan den blonda ariska hjälten och den svarta bondsonen från Alabama. Det är nog mäktigt.
Ja, mäktigt. Ja,
inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Oh My och Leroy Media.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.